Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till ett nytt samtal. Den här veckan så har vi en gäst med oss och det är en sann entreprenör. Varmt välkommen Line Jobeus till Jag är modig.
Tack så jättemycket, jättekul att få vara med.
Så härligt att ha med dig och du är ju verkligen en entreprenör. Och för att vara en entreprenör så behöver man ju vara både driven och modig för att lyckas. Så jag undrar bara, vad är mod för dig, Line?
Mod för mig är nog, om jag pratar med jobbet och just vara entreprenör, så tror jag att jag är som person väldigt orädd vad det gäller egentligen allt. Ända från att jag var liten så har jag varit rätt orädd. Och just när det gäller jobbet så tror jag att, i och med att jag håller på att jobba med mat och det innebär ju liksom att man ska leverera mat till massa människor just inom cateringbranschen som jag har varit först och främst. Ibland så har jag tänkt att oj, nu ska jag göra ett bröllop till någon. Och då så har jag tänkt att jäklar, här står jag och ska laga mat till alla de här människorna, flera hundra personer och är helt orädd och tycker att det här ska väl gå bra. Tänk om jag skulle misslyckas. Men jag tror aldrig att jag har tänkt så, utan jag litar nog på mig själv och det jag gör och det har hjälpt mig jättemycket.
Mod för dig, det går igenom, eller det är både privat, så dig som privatperson och som yrkesperson, så har du ett mod.
Som privat så vågar jag testa nya saker. Jag tycker inte att det är klart att jag tycker saker är läskiga, men jag tänker att man måste ju prova för att våga, och misslyckas måste man ju kunna göra. Och misslyckas man ju inte så blir det ju aldrig bättre.
Nej, precis.
Till exempel så fick jag för mig, jag tror att det kanske är 8 år sedan, så fick jag för mig att jag skulle vara med i någon tävling som heter Åre Extreme. Och det är att man paddlar 2,2 mil, man springer 1 mil och så cyklar över Åreskutan och sen så cyklar man 7 kilometer tillbaka eller något sånt där.
Det är tufft.
Det är tufft och jag hade aldrig cyklat, jag hade aldrig paddlat, men jag tänkte, vad fasen, det kan jag ju lära mig, och gjorde det. Och det tror jag, det är nog rätt mycket jag, att våga testa saker. Vi var ett gäng som tränade och det var mest killar, och när vi cyklade upp för Hammarbybacken och jag kom sist upp och de redan var på väg ner, så kände jag så, vad fasen, nej, men det tror jag är mod, alltså för mig på något sätt.
Att våga är ju mod, och precis som du sa tidigare, det här med att våga misslyckas. För att ofta så känner man väl att ordet misslyckande är så negativt värdeladdat. Men det är det ju egentligen inte, för att vågar man inte misslyckas, ja, men då kan man ju inte lära sig någonting heller. För det handlar ju om att man ska dra lärdom av sina misslyckanden, och då blir det ju något positivt, eller hur?
Jag säger alltid det till mina barn, att ni måste våga testa, för att testar ni inte så blir det inte bättre, utan gör det och så får ni se vad som händer.
Ja, och så växer man ju som människa också då.
Jag brukar säga att man blir några centimeter längre varje gång man har gjort någonting som man tycker är lite läskigt faktiskt. Och så har jag alltid tänkt när jag har jobbat och gjort någonting.
När vi nu pratar om jobb då, för du och jag, vi träffades ju på 90-talet när du hade cateringföretaget Karott.
Precis.
Berätta lite, liksom, hur var dina tankar när du startade det här?
Jag var ju egentligen 18 år tror jag när jag började jobba extra. Det var en kvinna som hette Eva Josefsson som startade Karott ute i Saltsjöbaden 82.
Aha, just det. Men Eva Josefsson har ju jag träffat, kommer jag på nu.
Ja, precis. Och hon startade ju det i Saltis. Och hennes man och min pappa jobbade tillsammans. Så jag började jobba extra där när jag var typ 18. Och serverade och jobbade lite i köket. Och sen så utbildade jag mig till kock i London utav alla ställen. Då var kanske inte mat så trendigt i London. Men jag gick en kockutbildning där under ett år.
Mm-hmm.
Och lyckades faktiskt gå ut som bästa elev i skolan, vilket var roligt. Wow. Så man fick en resa till Frankrike, till Moët som sponsrade.
Ett mecka.
Vilket var jättekul. Ja. Och då så kom hem och sen så när jag var 23 så fick jag frågan om jag ville köpa halva Karott. Utav Eva hade en kollega då som hon jobbade med.
Mm.
Eller en partner. Så då köpte jag den delen och då var det bara Eva och jag.
Okay.
Så det var egentligen så det började.
Aha.
Och jag minns att vi hade ju inte jättemycket jobb, men vi hade några jobb i veckan sådär. Och vi slet på rätt hårt på den tiden i en liten lokal på Skånegatan på Söder.
För du var ju som sagt var stor leverantör till mig när jag satt på det här fransk-brittiska företaget. Men jag för mig att ni var, vad satt ni då? I Stocksund eller någonstans eller?
Precis, vi flyttade ju till Stocksund, till ett sådant seniorboende som var där ute. Och sen så hade vi köket där och det var ett jättefint kök och vi fick leverera maten till alla de här pensionärerna som bodde där, eller seniorerna då som bodde, det var ett seniorboende. Och så fick vi göra cateringen där, men vi blev lite för stora så vi flyttade till Djursholm. Vi hade kontakt, då hade Eva och jag separerat, höll jag på säga. Det låter ju ungefär, det som man separerar i och med att vi kör så tajt så blev det ju som en separation, men min man klev faktiskt in då när Axel, vår son, hade fötts och var ett år. Så jobbade vi tillsammans under, alltså på heltid tillsammans kanske under något år eller ett och ett halvt år eller något sånt. Och sen insåg väl vi att man kanske inte ska göra det, jobba tillsammans hela dagarna för att man...
Man måste ha sina egna upplevelser och sin eget liv också. Det blir lite mer spännande när man träffas.
Ja, annars blir det så, oj, vi åt ut till lunch. Jag visste, vi åt falukorv. Nej, men... Och sen har det där tuffat på. Ja. Och jag har hållit på med Karott i 35 år.
Jag vill bara säga så att de ska förstå liksom hur stort. För att du som sagt levererade till jättemånga event som vi hade. Och det sista eventet som jag var ansvarig för. Då var vi ju faktiskt 900 personer som du levererade till. Det är ju ganska stort uppdrag, eller hur?
Nej, men det var ju jättestort och ni var ju en jättefin och bra kund till oss. Och vi levererade ju både till privatpersoner och företag. Och jag tror när jag jobbade med Eva var det mer privat. Sen blev det mer företag, vilket nästan kanske var enklare. Privatpersoner är roligt, mer lustfyllt att jobba med privatpersoner. För då får man en sån fin relation.
Fast man ska ju säga att det ni levererade var ju liksom i toppklass. Det var ju liksom... Det var allt möjligt, dels varmt, men det var ju också fantastiska skaldjurssallader och det var ju hembakade bröd, alltså det var ju helt galet. Och speciellt när vi var så många, för det minsta tror jag var 600 gäster och den största var 900 när vi var i Aula Magna. Och sen hade ni ju också då personal som vi kunde plocka in, för det funkar ju inte annars, så att...
Och det tror jag har varit liksom nyckeln i våran framgång, eller i Karotts framgång då, att vi alltid har lagat all mat själv. Ja. Vi har inte jobbat med halvfabrikat, utan man får inte tumma på någonting. Och det var väl så vi växte och blev stora. Och vi var ju en av de första cateringfirmorna som startade i Stockholm. Sen och i Sverige kan jag tänka mig, för det var väl inte så stort runt om. Men sen växte vi och blev mycket större och...
Men ni hade ju restaurangverksamhet också, har ni haft.
Precis, vi hade ju flera restauranger. Vi hade Spring på Karlavägen som var en lunchrestaurang och en festvåning. Och den var ju helt fantastisk, den lokalen, och luncherna där var ju magnifika. Vi hade två killar som jobbade som var så duktiga. Och sen öppnade ju en vinbar nere i Birjalspassagen.
Det var det jag tänkte på, Birjalspassagen, just det.
skulle tänka just på det här med mod. För jag vet att den där lokalen var ju väldigt speciell. Men vi gillade den och vi byggde om den som vi tyckte. Vi hade duktiga personer som jobbade som var väldigt duktiga på vin. Och de ville jobba med naturviner. Men jag tror vi var något tidigare just med en vinbar. För det hade inte riktigt kommit igång i Stockholm då. Och det är lite... som vi alltid har varit. Nej. Att vi alltid varit lite tidigare när vi har gjort saker före alla andra, vilket har varit bra och ibland har det varit dåligt. Som vinbaren gick bra, men vi kände att det var tufft, så till slut bestämde vi oss, nej, det här kanske inte vi ska hålla på med, vi kanske ska göra oss av med den här vinbaren, och så gjorde vi det. Och det tycker jag man måste kunna just prata om mod, att man vågar öppna någonting och sen så går det inte så som man riktigt har tänkt sig, och så vågar man avsluta och inte känna att dåligt samvete för det eller må dåligt över det?
Nej, men det är väl det som man också är... Alltså jag tror många skäms för det och gud vad ska andra säga och så vidare. Men det är ju bara en erfarenhet och det är ju som vi sa tidigare i samtalet då, att det är ju faktiskt på ett sätt att växa. Att man vågar göra det här. Mm.
Folk tycker saker men sen när det där är liksom över så har man ju nästan glömt det på något sätt.
Men du sa ju det, du hade ju Karott i hela 35 år. Men vad var det sen då som fick dig att bestämma dig för att nej, nu är det dags för mig att sälja företaget och göra något annat? För det är ju ett ganska stort beslut ändå.
Jag kommer så väl ihåg att jag sa till min man någon gång att nej, men nu måste vi göra någonting. Nu måste vi ta in en vd i företaget eller så får vi sälja bolaget eller göra någonting. För nu känner jag att jag har så många hattar som jag ska ha på mig och jag ska ha så mycket olika roller jag ska... ha på företaget. Så då bestämde vi oss och då tog vi in en vd i bolaget som heter Christian och han kom in som en ung fläkt. Han hade ju aldrig jobbat med mat men kom in och bara var, jag tror att han var 34 år då så att han var ju ung. Men superhärlig och duktig och vi kompletterade varandra jättebra. Och då sa vi faktiskt att när han kom in att nej men nu jobbar vi i 5 år så ser vi vad vi är då och så kanske vi ska sälja bolaget. Det går ju fortsätta, men när man blir lite äldre så kanske man känner också att man vill testa någonting annat och våga prova någonting nytt i livet. Mm. Så det gick faktiskt 4 år tillsammans. Verkligen. Och sen kom Christian själv och sa att jag tror att jag är intresserad av att köpa bolaget. Och då höll jag faktiskt på att trilla av stolen. Jaha. Just när han sa det, för då det var 1 år tidigare än vad vi hade sagt, men jag var lite trött på att gå in i alla våra butiker. Vi hade ju massa så lunchrestauranger och butiker på olika ställen. Och jag gick in och tittade på matlådorna och jag rättade till kuddarna. Och jag pratade med personalen. Men jag tror att jag kände att jag är nog lite färdig med det här. Jag vill nog komma vidare och göra någonting nytt.
Vilken skön känsla när man kommer fram till det själv sådär.
Ja, jag tror att det är viktigt så att det inte bara kommer av att man... Att det bara blir så. För min man var jätteorolig. Vad ska hon göra nu när hon är färdig? Hur ska det bli?
Fast å andra sidan, med alla dina idéer som bara sprutar runt i huvudet, så kan man väl tänka sig att det blir någonting annat, eller hur?
Och jag var kvar och gjorde ett projekt under våren när vi hade sålt bra. Och sen kände jag att nu vill jag kliva av. Vilket var skönt.
Just det här också att själv kunna få bestämma. Nej, men nu är jag klar med det här. Och också kunna lämna när det är på topp. Och bara känna, nu har jag gjort det här. Nu är det dags för nya utmaningar. Det är ju fantastiskt alltså.
Ja, och så känns det ju härligt att det lever vidare.
Ja.
Fortsatt. Visserligen på ett annat sätt. Men ändå namnet finns kvar. Och jag vet att när de har möten och det kommer ny personal så finns alltid jag med någonstans där i bakgrunden och pratar om mig och vad jag har gjort. Och det känns ju häftigt också att man inte bara blir bortglömd.
Det kan jag intyga, för jag har ju ett Karott strax bakom där jag bor på.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Du har ju börjat med helt nya utmaningar. Berätta, vad är det för spännande?
Jag slutade ju då känna så här, åh, nu ska jag vara ledig, jag ska börja spela tennis och jag ska ta hand om mig själv. Och det gjorde jag faktiskt under. Jag tyckte det var så lyxigt att vakna på morgonen och kunna gå ut och gå med hundarna, göra det jag ville. Men eftersom jag som person har svårt att sitta still så kände jag så här, nu måste jag börja med något nytt. Så då började jag faktiskt gå på keramikkurser. Och började på Folkuniversitetet och tyckte att det var jättekul och lärde mig att dreja och bestämde att nu måste jag öppna en liten verkstad någonstans. Så då ute på Tore där jag har landställe så har jag byggt en keramikverkstad ihop med min svägerska. Mm-hmm. Ja, men det är jättekul, så där har jag min lilla verkstad och det är verkligen en landet verkstad. Men i en gammal ladugård har vi tagit en del och gjort ordning och tycker att det är fantastiskt. Sen är det ju svårt.
Dreja har jag hört, det är ju jättesvårt det.
Först bara lära sig att centrera och sen lyckas göra någonting. Men jag gav mig attans på att jag skulle bli bra på det här. Så att jag tycker ändå att jag är relativt duktig, men det finns ju otroligt mycket att lära sig. Men jag får ganska många uppdrag, både stora och små. Jag levererade nu keramik till ett hotell som är nystartat som heter Ingeborg i Sojer på Mallorca. Vilket var jättekul.
Det är ett stort fint uppdrag, för det är ju ett fantastiskt ställe Ingeborg, så att det är ju verkligen en eloge tycker jag att få leverera till dem.
Väldigt kul. Och sen så känner jag då Filip Fastén som hade agrikultur, nu finns ju inte agrikultur längre, men han hade ju en stjärna, och han köpte alla mina tallrikar och hade dem på sin restaurang. Det roliga i det hela på något sätt, efter att ha drivit ett sånt stort bolag, vi var ju säkert 80 personer som jobbade då heltid på Karott när jag sålde det, så är jag otroligt stolt när jag får sälja 2 kaffemuggar.
Mm, härligt!
Det är rätt häftigt att man kan bli så glad över det, för det är ju rätt krävande, det tar lång tid. Dreja, man ska bränna och det ska glaseras och brännas igen, så att det är rätt mycket jobb att göra. De här sakerna. Men det är väldigt lustfyllt och jag mår så himla bra.
Men det kanske också blir lite meditativt för dig. Ett sätt också att varva ner lite grann när du sitter och jobbar där. Eller när du sitter och drejar.
Jag kan försvinna bort i tankarna och jag försvinner bort i allt när jag sitter där. Och sen är det vissa dagar när man går dit och man ska börja och det verkligen går inte. Och då är det bara att gå därifrån och göra någonting annat. Och det är väl livet på något sätt att man inte, allting är inte perfekt varje dag.
Nej, vad underbart att känna så. Det är ju helt fantastiskt. För det är ju verkligen en stor skillnad mot när du drev Karott. Jag tänker på, du har ju det här utvecklingsprojektet, Torös vinhus. Alltså det är ju ett möjligheternas hus. Kan du inte berätta liksom dina tankar om det?
Ja, precis så här. Jag började med keramiken och så kände vi att jag måste ju sälja den där keramiken någonstans. Och då tänkte vi, men Tore, eftersom vi bor där ute på somrarna och vi tycker om att vara där ute, så sa vi att nej, men vi kan väl göra någon liten butik där vi kan sälja. Och sen så tänkte vi, återbruk är väl också bra att sälja. Mina svärföräldrar gick bort rätt tyvärr. Mm. För tidigt, och de hade massa fina saker och så tänkte jag, det där kan vi väl sälja, så sa vi, då bygger vi någon liten butik, och när vi ska göra någonting så blir ju ingenting så litet, utan projekten blir alltid lite stora, så att vi tog en del i ett gammalt svinhus som faktiskt då var ett gammalt svinhus för länge sedan där ute, och det kanske är 100 kvadratmeter stort, den här butiken. Oj. Så då byggde vi ordning den.
Det är en stor butik.
Ja, det blev en stor butik. Och så, min man då, Martin och jag, vi fixade med väggar och vi byggde allting själv. Vi tog in lite hjälp då när vi skulle gjuta golv och så. Så det här är en sommarbutik kan man säga. Det är inte isolerat, men vi gjorde ordning det där. Och så testade vi bara att koka lite kaffe och sälja. Och då var folk himla glada och tyckte att det var gott och trevligt. Första sommaren. Och sen bestämde jag, men det här är ju kul. Nästa gång får vi öppna upp ordentligt. Och då gick jag på våren en gelato-utbildning, en riktig sån italiensk glassutbildning i Stockholm. Och lärde mig glass och tänkte, det kan man ju sälja, det är ju bra. Så att då köpte vi in alla glassmaskiner, och det är ju rätt många olika maskiner man ska ha för att kunna göra glass. Så vi gör färsk glass varje morgon.
Gud vad härligt. Och hur lång tid tar det att göra en glass?
Man gör en grundbas som håller i ett par dagar i en form av maskin som håller sig kall. Mm. Och sen så tar man ut antal liter som man vill ha. Och vi brukar göra på 4 liter för så stor det är vår glassmaskin. Och så blandar man i de smakerna. Och vi använder bara färska råvaror. Alltså riktiga pistagenötter som pasta eller hasselnöt från Piemonte och sådär.
Wow.
Och så kör man ner i en glassmaskin och så tar vi kanske, kan det ta 10 minuter i maskinen. Och sen chockfryser man den.
Jag kan tänka mig att det är hög kvalitet, för det är ju genomgående för dig. Allt det du gör har ju hög kvalitet.
Precis, och det känns otroligt viktigt. Och sen började vi göra lite luncher. Vi hade först inte bara köra glass, men sen började vi göra lite lunchsmörgåsar. Och jag köper faktiskt det mesta på såna här auktion, så att vi köper inga nya maskiner, utan vi försöker hitta allting som är begagnat. Vi tycker att det är bra med återbruk, det på något sätt ska hänga ihop. Så att i den här sommaren så har vi haft massa varma smörgåsar och såna här tuna melt och en dundermacka med massa chark i. Och det har varit full fart där ute. Så många människor som kommer och tycker att det är fantastiskt. Både från Stockholm, men från Nynäshamn förstås, och runt om på Torö och öarna runt om. Så att det har blivit som en liten snackis. Och sen har vi pizzakväll en kväll i veckan. Så att vi har ett stort utekök som vi har byggt själva med en stor pizzaugn. Och i år hade vi sökt alkoholtillstånd. Men så vi har sålt öl och vin på de kvällarna med. Vilket har varit jättehärligt. Så att vi har haft ungefär 180 gäster per kväll. Och då är de där i 3,5 timmar.
Wow. Men gud, men det klarar du ju inte själv. Inte bara du och Martin, då måste ni ju vara fler.
Ja, och vi har haft massa ungdomar anställda i sommar. Som båda mina döttrar, tvillingtjejerna Märta och Vera, de jobbar ju heltid på sommaren. Och de är 18 i år, så de har ju jobbat. Och de gör glassen och de bakar. Och jag gör ju pizzan i ugnen, och den ena dottern lägger på alla fyllningarna och fixar. Och sen så springer några ungdomar och den andra dottern står i kassan och sådär. Och Martin, vi brukar kalla honom för social media manager, som går runt och är trevlig och ser till att alla har någonstans att sitta och är glada.
Vilket familjeföretag!
Och jag har ju 2 söner som också hjälper till och får fixa med grejer. Så att det är faktiskt himla härligt. Och jag brukar ibland säga, varför gör jag det här mitt i sommaren när man ska vara ledig och det ska vara sommar och härligt och sådär.
Men det är ju här du får din energi när du gör det här, eller hur?
Ja, verkligen. Nej, men vi har himla roligt på dagarna och vi skrattar mycket. Och det tror jag också har varit så här genomgående för mig, att när man gör någonting så ska det vara roligt.
Ja, lustfyllt,
när man inte tycker det längre, då ska man göra något annat. Om man kan förstås, det är inte alltid det går. Men att vi kallar det för möjligheternas hus är också det att vi hyr ut hus, eller det här stället då. Vi har massa modeplåtningar där ute.
Mm-hmm.
Vi hade en stort modemärke i juni som var där i 3 dagar. Det var 100 personer som hade frukost, lunch och middag.
Oj.
Och de plåtade massa kläder ute på några klipper och var hos oss. Gud,
vad härligt.
Jättebra. Och sen har vi haft ett bilmärke som kom ut och åt lunch.
Det rullar på, kan vi säga.
Ja, faktiskt det. Så det är jättekul. Så att vi tycker att det är roligt att man kan använda det stället till så mycket. Sen nu på hösten, det är ju inte isolerat då, men nu har vi massa jaktluncher och sådär där när det är jakt. Nu är det ju jaktsäsong, så då kommer folk dit och äter lunch som vi ordnar då. Så att då står jag i köket.
Blir det någonting till advent eller något sånt där?
Nej, i år har vi bestämt att vi inte kommer att ha julmarknad. Utan vi kommer att ha någonting i november istället. Och någon typ av marknad där vi ska sälja ungefär samma saker. Men vi känner att det är rätt kallt i december. Och man vet aldrig hur vädret ska bli. Och då sa vi att vi gör nog kanske i början av november någon form av marknad där vi tar dit olika leverantörer. Vi hade flera, vi har 15 utställare förra året som var med och sålde allt från honung till ägg och fårskinn och sådär. Och sen så hade vi kokat massa glögg.
Vad kul.
Och
prata om att du har fullt ös ifrån det att du bestämde dig för att avveckla eller sälja din verksamhet Karotto till det här, så är det ju bara hur mycket som helst. Men jag tänker, när hinner du dreja?
Nej, men jag är faktiskt där ute varje vecka, flera dagar i veckan, så att jag åker ut och bor där ute några dagar i veckan, och sen är jag där nästan varje helg, så att, och just på sommaren hinner jag väl kanske inte dreja, då måste jag dreja upp så jag har att sälja. Sen tar jag mycket beställningar istället om någon vill ha just någonting, det. Så att nu har jag faktiskt fått en beställning till en familj som håller på att bygga någonting uppe i fjällen, som ville ha alla olika artiklar till sitt hus, så, att, så det är kul, och det är också roligt, och jag säger ja, och sen kan det ibland vara lite svårt, men man får ju bara öva och testa, och sen så går det fel och så får man börja om.
Du är ju inte bara modig och en sann entreprenör, du är ju en otrolig inspiratör, tycker jag.
Oh,
men jag blir så jäkla inspirerad och peppad bara när man hör det. Man bara känner så här, yes, vilket otroligt härligt, positiv. Och just det här att du också vågar säga att ibland så misslyckas man, det är bara positivt, det är bara okej, vad var det som gick fel, nu går vi vidare och så hittar du på nya grejer. Och det är precis det man vill höra på något sätt, det är ju det som också blir inspirerande, va?
Jag älskar att få prata med unga människor som säger att jag skulle vilja göra någonting, och så säger, men gör det, testa, våga, prova, och du behöver kanske inte säga upp det på jobbet utan starta upp först och se hur det känns. För jag tror att man måste våga. Exakt. Och jag tror att tjejer framförallt kan ha lite svårt att göra det, för de tänker på så mycket, hur ska jag göra, jag har barnen och familjen och hur ska jag hinna och sådär. Vi är mer eftertänksamma än tror jag vad män är, både i gott och ont skulle jag säga. När en kille startar ett bolag så tänker man på vad man ska ha för lokal och man ska ha ny bil och sådär, tror jag, mer än vad vi tjejer. Vi är lite mer försiktiga tänker på ett litet annat sätt.
Och ibland är det bra och ibland så kan det vara en som hindrar en lite grann. Att man sätter upp lite för mycket hinder själv.
De tror jag man måste lära sig att försöka låta bli att sätta upp. Men det är ju lättare sagt än gjort. Som sagt, våga testa och våga misslyckas. Och jag skulle säga att man lyckas oftare än vad man misslyckas, skulle jag säga. Men många säger ju det, att för att bli en framgångsrik entreprenör eller företagare så måste man ju våga och prova och...
Ordet misslyckat, åtminstone i Sverige, är så jäkla negativt värdeladdat. Jag tror att man måste förändra det också, att misslyckande, som vi sa i början av vårt samtal, att det är ju inte negativt, det är ju snarare positivt. Om man liksom tänker efter, okej, vad var det som gick fel? Och så går man igenom det, så kan man bli arg, ledsen och förbannad. Och sen släpper man det och går vidare. Vad var det jag lärde mig av det här? För det är ju det som är viktigt också.
Jag vet att ibland när man har jobbat och det har varit mycket att göra och man har haft massa anställda som har tyckt saker, så har jag alltid sagt att nu när vi har gjort det, till exempel var vi med på Smaka på Stockholm och vi var med på Vattenfestivalen och vi gjorde massa saker, då sa jag att det är viktigt efter det här att vi sätter oss ner och så skriver vi upp vad var bra, vad var dåligt.
Exakt.
Det tror jag också är en lärdom, att alltid gå igenom efter ett större projekt och se vad var bra, vad var dåligt, vad kan vi lära oss av det här, hur förbättrar vi.
Och det tror jag kanske också att man egentligen inte vill ta i det här som inte gick så bra. Utan vi pratar bara om det här positivt, för det var så himla bra. Men det är ju så viktigt, precis som du säger, man går igenom vad var det som inte gick bra. Okej, och vad drar vi för lärdom av det här? För det är ju det man måste göra.
Och det säger jag nu till exempel efter den här sommaren i Svinhuset, när vi verkligen har ökat vår omsättning otroligt. Jag tror vi dubblade den i år från förra sommaren, och då sa jag, nu får vi gå igenom vad som fungerade bra i år och hur kan vi förändra till nästa år och vad kan vi förfina och förbättra så att det blir enklare och sådär. Så att jag har ju tuffa barn, de har ju fått lära sig av sin mamma hur man ska jobba och sliter hårt. Men sen gäller det väl också att man är snäll mot sig själv ibland och inte alltid ställer för höga krav på sig själv också.
Och det kan ibland vara svårt. Jag känner ju ibland med mig själv att jag har ju extremt höga krav på mig själv. Som jag kanske inte skulle ha på andra om någon skulle berätta. Men gud, det är väl jättebra, skulle jag säga. Ditt jobb och ditt privatliv, det går ju liksom ihop på något sätt. Du gör ju det som du brinner för.
Det där är en tydlig sak. Jag vet att när vi hade sålt Karott så säger våra barn till oss. De två som bodde hemma, då tjejerna. Men mamma, vad ska vi prata om nu då på middagarna? Och det blir ju som en, alla är ju involverade på något sätt och alla hjälper till och alla rycker in. Men det är himla härligt, tycker jag. Det är en livsstil. Alltså att vara entreprenör är en livsstil. Jag tror att våra barn kan se oss, att alltså de blir inspirerade utav oss av det vi har gjort och känner själva att vi, de vill få driv och de har ett väldigt stort driv.
Som du berättade om i somras här nu, hur alla hjälper till och är involverade och engagerade och tycker att det är kul. Så att, sen kommer de säkert att starta sina egna rörelser, men de är ju en del i företaget så att säga.
Nu har ju de här tjejerna, de går ju så här tredje ring och då gör man ett UF-företag och de håller på med sina företag. Uh-huh. Och det är roligt att se hur de sliter med det och vad de ska göra. Och man blir lite glad när de håller på.
Jättenyttigt. Och de har ju en hel del kunskap med sig också. Tiden går fort och vi måste avrunda vårat samtal den här gången. Men jag är ju såklart jättenyfiken på att följa dig framöver här nu. Och sen måste jag ju naturligtvis åka ut till Tore och Svinhus och kolla hur ni har det.
Så kul att få prata med dig och komma ut. Nu har vi ju som sagt, det är ju inte vinterisolerat, men vi kommer ha någon marknad. Men sen öppnar vi ju upp längre fram i vår igen. Och...
Mm. Visst finns väl du på Instagram?
Absolut. Tore Svinhus finns som en egen liten, den heter Tore Svinhus. Där lägger vi upp massa roliga bilder på det vi gör. Det är väl lite lugnare nu, men sen heter min keramik Malte och Frank keramik.
Och det är efter vovarna?
Ja, precis. Efter mina två stora richbacks blev det Malte och Frank.
Då kan man följa dig. Malte och Frank och Tore Svinhus finns på Instagram. Line, stort, stort tack för att du ville vara med. Och det är så jäkla inspirerande och roligt att prata med dig.
Det är alltid inspirerande. Du är härlig att prata med. Du har massa driv.
Tack snälla. Och följ oss gärna på Instagram, jag är modig. Och prenumerera på podden så missar du inga poddavsnitt.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.